Det är lite skillnad så att ha ett tema för sig själv och sätta en rubrik som andra ska liksom förstå vad man menar också. Och mitt arbetsnamn på den här predikan var då Bibelns auktoritet och andens fattigdom. Men jag tänkte att det där kanske inte är så riktigt begripligt om någon inte är väldigt kyrkvan. Men jag hann inte riktigt sätta någon annan rubrik så att det väl blev känt. Men nu på morgonen så kom jag på rätt rubrik att sätta. Och det har att göra med att min syster ringde igår eftermiddag. Hon har drivit tillsammans med en vän ett café och ett bageri här. Och sa att oj, har vi fått över bröd idag. Och våra frysar är fulla. Kan ni ta emot det för mathjälpens skull? Sådär. Ja, jo, men det kan vi göra sådär. Ja, och så kommer vi fram till att ja, men jag behövde nog hämta dig precis innan gudstjänsten här vid 10-tiden stannade min buss vid Trädgårdstorget. Ja, sen var det inte så lite bröd. Två sopsäckar och det är liksom inte vilket fluffbröd som helst. Det är så här surdegsbröd, det väger en del. Så att jag till slut fick jag parkera en av de här sopsäckarna vid Centralkyrkan och återvända för att jag är fortfarande lite matt i nävarna och axlarna. Så det andra så här självklara namnet när man tänker efteråt, det handlar om rubriken då blir hungern och brödet. För det har med vartannat att göra. Guds ord talas om i Bibeln som bröd. Och liknas vid bröd. Och andens fattigdom handlar i grund och botten om våran hunger och vårt behov. Jag var med på midnattsmässa i min barndomskyrka i Mullsjö. Nu är jul då. Julnattsmässa. Och där predikades just om stallet och händelserna där. Och hur Jesus kom till oss i allra största enkelhet. Och att runt omkring där fanns människor som världen i övrigt kanske inte la märke till. Eller tyckte var speciellt märkvärdiga. Men Gud hade valt ut det sammanhanget som sitt. För att Jesus skulle kunna komma till världen. Och i kyrkan där i Mullsjöpingkyrkan så finns det en dopgrav som är öppen och synlig hela tiden. Den är som en liten bassäng. Och jag tänkte på själv då när jag såg där mitt eget dop som 11-åring. 1984, det börjar bli ett tag sedan. Och då var den ombyggda kyrkan nyinvigd. Och det tillhörde något av det första som hände i den här kyrkan. Vi hade haft någon invigningshelg innan, men så skulle vi ha dop. Och eftersom det hade varit ombyggnad och sådär så hade vi inte haft något dop på ett tag. Utan det hade samlat på sig lite grann. Och man sa att och det var nog många som ville ha det i den här nya kyrkolokalen vi skulle ha. Man hade mer än fördubblat kyrkans yta i den här ombyggnaden och vi hade fått på lite trångt och tillfälligt och alla såg fram emot att ta del av det. Så vi var, jag kommer inte ihåg exakt, men vi var runt 20 personer som skulle döpas samtidigt. Jag vet inte ifall det varit något större dop faktiskt i den kyrkans historia. Och ja, det var härligt. Lite problem i det hela när jag ser så här på perspektiv och man börjar se de här lite större linjerna när man når en viss ålder i varje fall. Pingströrelsen då, den pikade medlemsmässigt någonstans där 1984-1985. Och sen började det dala och man upplevde ganska stora kriser på olika sätt. Man fick lägga ner sitt bokförlag, en bank man hade. LP-stiftelsen gick i konkurs och fick rekonstrueras. Tidningen Dagen kunde man inte behålla i eget ägo utan fick hitta nya strukturer för det där. Men jag tror att den här krisen förvärrades av en slags stolthet. En stolthet som blev liksom en tilltro på den egna kapaciteten och egna förmågan. Och jag tänkte också på min hemförsamling där i Mullsjö. Alltså mer än 600 medlemmar i en tätort på 5000. Man har precis byggt om kyrkan och gjort den mycket större. Man har det största dopet hittills. Och någonstans börjar man kanske lita på att det här utav tillväxt och framgång, det kommer lite grann utav oss själva, sig självt, och det går rätt bra för oss. Man är lite van vid att det alltid blir fler barn i verksamheten och folk kommer till och det blir större och vi får bygga ut och så. Och glömmer någonstans att alla de här sakerna är bara gåvor ifrån Gud. En stolthet som gör oss oberoende och sätter tilliten till en själv istället. Väckelsens folk från början. Nu står det Pingstkyrkan utanpå kyrkan där, och det var så folk som hette. Men från början kallades församlingen Philadelphia. Och det var ett vanligt namn. Jag tänker inte bara inom pingströrelsen också, men att man satte Philadelphia. Och jag tror att det var ett par versar där ifrån Uppenbarelseboken till brevet till församlingen i Philadelphia som var i centrum 3 och 8. Så man känner att det här var viktigt för oss. Och då står det så här: jag känner dina gärningar. Jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. Din kraft är ringa, men du har bevarat mitt ord och inte förnekat mitt namn. Och jag tror där att det faktiskt fanns en nyckel i detta hos väckelsens folk i början av vårt århundrade, eller förra århundradet. I detta, okej, vi har inte så mycket kraft, men vi litar på Guds ord. Och vi litar på vad han vill förse oss med. Det finns ett väldigt bra motgift mot stolthet som Peter här faktiskt tog upp. Jag tänker att det kan nog vara vår Herre som leder oss i sådana här saker när vi säger saker som har med samma att göra. Tacksamhet. Det var inte våran förtjänst att 12 000 man kunde gå till strid och komma hem oskadda. Det är Guds förtjänst. Och vi vill visa våran tacksamhet. Är det. Ganska ofta beter sig vi som människor så där att vi kravlar lite grann från ena diket till det andra. Ena stunden så är man så, ja, tenderar åt det stolta och brottas med det. I andra stunden så har man liksom snäddat över och landat i andra diket, som då handlar om någon form av missmod snarare. Att man inte vågar tro att det här är möjligt, att det här kommer gå, att det finns några förutsättningar. Och missmod, det är lite grann som en fånge som är inlåst i en cell, tror han. Men dörren är olåst. Men man har inte någon orsak att gå och känna på låset, för att man är så övertygad om att det är låst. Så man behåller sig kvar inne i detta rummet för att man är inlåst av missmod. Och det här kan gälla så mycket. Det är ingen idé för mig att söka det där jobbet. Jag kan ändå inte få det. Eller det är ingen idé för mig att visa att jag är intresserad av vänskap eller ett parförhållande. Det är ingen som vill ha mig. Det är ingen idé att tro att det här äktenskapet kan djupna och bli till någonting fantastiskt. Det kommer vara som det alltid har varit. Det är ingen idé att tro att vi som församling kan röra vid vår stad. Missmod som låser oss in i en cell. Och därför ger man upp utan kamp. Vi befinner oss nu inte bara i ett nytt år, utan i ett nytt decennium. Och jag tänker att vi kan vara i lite olika lägen, men många av oss har liksom öppnat upp till att ha en vårtermin och oj, vad långt det är kvar till sommaren. Och hur ska jag orka? Och hur ska det gå? Och hur ska det bli? Och vad ska hända? Kan finnas ibland en sund skepsis i det här. För att ibland har vi en tendens att lasta oss själva med lite för tunga bördor. Det blir aldrig tillräckligt det vi gör, känner oss. Utan vi ska alltid göra lite till och prestera lite mer och vara lite flitigare. Och så har vi en osund förväntan på vår egen prestation. Går vi till brevet i Philadelphia så är det inte den här osunda förväntan. Där är en besinning. Din kraft är ringa. Men jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. Bevara mitt ord. Eller du har bevarat sig faktiskt till och med. Vi behöver, och det här ska jag gå in på lite mer nästa söndag. Vi behöver vara vaksamma över att vi ibland tar på oss obarmhärtiga ideal och obarmhärtiga förväntningar. Och jag tänker på Jesu ord där. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Om botemedlet mot stolthet är tacksamhet, så tänker jag att motgiftet mot missmod, det handlar om andens fattigdom. När Jesus i bergspredikan ska, där bryr han sig inte om liksom någon form av lägsta nivå på vad som kan vara ett godkänt kristet liv eller så här. Utan han vill peka på att det här livet vill jag bjuda in till. Ett liv där så mycket är möjligt. Där är någon form av, ibland pratar man om, eller jag i varje fall, om en minimalistisk etik. Där man får, ja men du får inte göra det där och du får inte göra det där och du får inte. Ja men bara du hoppar över den här ribban så är det okej. Men i bergspredikan är det en maximalistisk etik. Älska dina fiender, säger Jesus. Och säger att gå så långt ni bara kan i detta. Men för att kunna närma sig de här otroligt utmanande orden så börjar han med att säga: saliga de fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Och det är själva porten in i det här livet som Gud vill förse oss med. Det är som porten in i ett rike som är lite, man får liksom böja sig ner för att komma in. Men när man väl kommit in där så kan man få tillgång till så mycket. En insikt om beroendet av Gud och en villighet att överlåta sig. Och en hunger, en törst efter, ja, men få del utav det goda som Gud vill ge oss. Bibelns auktoritet. Ja, men det här ordet auktoritet, det kan vi ibland blanda ihop med något, ett helt annat ord. Auktoritär. Det har inte med vartannat att göra. En auktoritet, ja, men då tänker jag på min mamma till exempel. När jag står i köket och inte vet hur jag ska göra. Då ringer jag ju till mamma och frågar: hur var det du gjorde när man skulle liksom laga till det här receptet eller fixa till det eller det. Det är en auktoritet. Någon som man kan lita på. Som man kan ha förtroende för. Som man vet kan visa mig till det som är gott. Någonting som dock min mor inte har hållit på speciellt mycket med av naturliga orsaker. Och som blev en väldigt uppskattad julklapp från min fru till mig i jul. Det är att laga mat genom sous vide-tekniken. Sous vide betyder i vakuum, om jag har förstått min franska rätt. Och det handlar om att man i plastpåsar pumpar ur luften och så lägger man det i varmvattenbad, och så har man en sån här doppelvärmare som håller exakt temperatur, och så kan man tillaga maten på rätt sätt. Och det innebär att man kan, eftersom det inte blir varmare än det ska vara, så kan köttet, det blir inte torrt. Om man inte överdriver alldeles kolossalt, men sådär. Man kan få alldeles lagom röd nyans på den här biffen som man vill ha. Och man kan koka det ganska länge och få det alldeles precis så mört så att det nästan faller sönder om man så vill. Och samtidigt som maten är där då i påsen och smakerna umgås med varandra ganska länge, så kan det bli ganska saftigt och gott. Och jag får säga att jag har nog gjort mina bästa prestationer i köket nu sedan den här sous viden dök upp. Och en gång om året i varje fall får man ju ta och köpa en oxfilé. Det får man göra. Och den smakar väl rätt okej. Eller vad säger Aldos? jag är faktiskt lite stolt över denna oxfilé. 58 grader i 2 timmar. Den blev bra. Och revbensspjällen, 60 grader i 15 timmar. Det blev precis så där, så köttet liksom gled rätt av benet. Det blev bra. Familjen blev inte riktigt nöjd med laxen. 52 grader, det blev lite för mycket åt sushi-hållet. Sådär. De ville ha det lite mer tillagat. Jag rekommenderar 54 kanske, så det får vi prova nästa gång. Vad jag försöker säga med det här: följ instruktionerna och få resultatet. Följ instruktionerna, få resultatet. Nu kanske någon invänder det här att Bibeln inte är en kokbok och Gud är inte en oxfilé. Och det är sant. Så, Gud är ingen oxfilé. Men vi ska titta på några bibelverser här där det talas om en orsak, eller en handling och en konsekvens som Bibeln bjuder in till. Och jag har varit i min bibelläsning här i Johannes evangeliet kapitel 7 och 8 ett tag. Och det finns väldigt mycket att säga om vad Bibeln gör med oss på massvis med ställen. Men jag har valt att vara kvar lite grann här i de här avsnitten. Och först vill jag bara dricka vatten, ja. I synnerhet när jag läser verserna i 7 och 37. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Och här talar han kanske, eller han talar i synnerhet om livet med den heliga ande. Men den som läser sin bibel vet det, att livet med den heliga ande och livet med bibeltexten, det hör tätt samman. Och det ser vi också när vi fortsätter våran läsning här. Men innan vi gör det ska jag bara säga att det är inte alltid så lätt för oss att veta vad vi känner och vad vi upplever. Vad det är som fattas i oss egentligen. Och ibland så söker vi våran söker mättnad på vår hunger på fel sätt. Ja, jag tänker på mina egna barn när de var små. Liksom. Man kunde ju ha en unge vid köksbordet som sitter och bara gråter i förtvivlan och säger: jag är inte trött! Och så somnar man med huvudet i matskålen liksom stunden efteråt. Att veta vad behovet är och vad det vi egentligen behöver. Och rikta törsten mot källan. För när vi känner att det är någonting som fattas oss, när vi känner att det är någonting vi behöver, så är det också en drivkraft för oss att rikta oss mot källan. Och törsten ger den här riktningen. Och upplever man så att missmodet suger i oss, ja, men låt oss förvandla det till en törst efter källan. Det kan krävas tålamod, men det händer någonting med oss. Om vi går in i kapitel 8 där, vi har ju inte utrymme att läsa allting utan jag hugger några versar. Så säger Jesus i kapitel 8, vers 12: jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Vi hoppar fram till 31-32. Där står det: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Vi fortsätter 37, andra delen, säger Jesus till judarna i det sammanhanget: ni vill döda mig därför att mitt ord inte trängt in i er. Och vers 51: den som bevarar mitt ord ska aldrig någonsin se döden. Här säger Jesus gång på gång, liksom så här: följ de här instruktionerna så får ni det här resultatet. I vår tid lever vi med ett ideal som har att göra att vi ska liksom koka ihop våra egna drömmar och lyckas förverkliga dem. Och bland sommarpratare eller influencer och så i filmer och på olika sätt så dyker ju det här upp igen och igen och igen. Den som vågade drömma, den som vågade bryta upp på något sätt och många gånger kanske trotsa en omgivning som inte riktigt trodde på en och lyckades få ett förverkliga sina drömmar om en sportslig prestation eller bygga upp en firma eller något konstnärligt eller på något sätt liksom göra någonting imponerande. Och det kan nog finnas en hel del vackert och gott i människor som lyckas på olika sätt. Jag har ingen orsak att liksom hacka ner på dem. Men ett problem är att våra drömmar lätt kapas av andra. Att det är någon som liksom går in och hackar in liksom så man kan ta kontroll över en hemsida eller någonting. Går in och tar kontroll över våra drömmar. Och vi följer drömmar och idéer som andra planterat i oss. Som inte egentligen är ytterst sett barmhärtiga mot oss. Eller leder oss in i det liv Gud har tänkt. Ja, men bara enkelt så. I jul här så har vi fått låna min brors bil. Så att vi har haft två bilar. Det har varit smidigt när vi varit tre körkort i familjen och lite på olika håll. Och så de var bortresta här över jul. Och så när hustrun har varit och kört en sväng med den här bilen så säger hon till mig så här: ja, det är ju rätt skönt med en automatlåda. Så här: ja, jo, det är rätt skönt med automat. Så. Mm. Man sitter lite högre upp sådär. Ja, det gör man ju. Det är en SUV. Du tycker ju att det är skönt när man inte behöver sitta på backen utan kommer upp sig lite grann i trafiken sådär. Ja, så. Det händer lite mer när man trycker ner gaspedalen. Ja, den har ju dubbelt så stark motor som våran bil. Så att ja, det händer lite mer. En väldigt trevlig bil han. Det är klart man vill ha lika fin bil som sin bror. Jag tänker att det är någon form av mänsklig drift att vilja ha det. Men det skulle ju inte bli bra om vi tvingades leva på havregrynsgröt liksom för att få köra i en flådigare bil. Och så illa roligt att tanka. Den är det ju faktiskt inte heller. Men det är lätt att olika saker och ting, begär, drömmar, önskemål, suger tag i oss som inte leder oss rätt. Och jag tänker också att mycket av den ohälsa vi ser i vår tid har sin grund i människans vilsenhet och en slags idé om att vi behöver uppfinna oss själva och får till oss drömmar som håller oss fast i mörkret. Jag talade med en tjej här nu, en tjej som går sista året på gymnasiet som höll på med ett arbete om Instagram och ungas psykiska hälsa. Instagram är ju sån här social media som man kan dela mycket bilder och små filmsnuttar ifrån sitt eget liv och ta del av andras. Och hon hade undersökt tillsammans med några vänner, gjort en enkät på några hundra högstadieungdomar, jag tror det var framförallt andra tjejer, där hon kollat upp liksom det här, hur påverkas mans mående utav Instagram? Och de konstaterar i korthet att man mår sämre när man använder Instagram som högstadietjej. Och hon sa att ja, när jag kollar liksom vad ett normalt beteende, hur mycket man är ute på, inte bara Instagram utan andra sociala medier bland tonårstjejer här då. 3-6 timmar per dag är inte ovanligt. Och bara den tidsfaktorn som liksom går åt till det säger någonting om livet. Och sen då alla drömmar som kommer, alla tankar om det här är det goda livet. Hjälper det mig att leva det goda livet? Ja. Att följa Jesus, att vara lärjunge, det är att förbli i hans ord. Att i handling och sinne utforska hans mening. Jag menar, vi har mer än en meter i vår bokhylla där hemma med kokböcker. Och jag tror inte att vi har ju tillagat en tiondel utav de här recepten. Och en kokbok som inte används, den mättar ingen. Jesus, han är världens ljus. Och ska han bli vårat ljus, då måste vi överlåta oss till honom. Inse att han har sanningen om mig. Han har sanningen om tillvaron och livet finner jag i relation till Jesus. Att förbli i ordet, det är att låta sig matas utav det dagligen. Och att det också på så sätt, man behöver liksom bröd, tugga och svälja, det behöver liksom komma in i oss. Jesus sa det om de här som ville döda honom. Ordet har inte trängt in i er. Det behöver få tränga in i oss. Från början av februari fram till påsk ska vi ha en gemensam läsning utav Lukas evangeliet tillsammans. Baptistförsamlingen hänger också på den läsningen och vi kommer bjuda in till en bibelläsningsplan och lite förstärkta saker. Det kommer vara bibelstudier och komma upp i predikan, den här läsningen utav Lukas. Och där är frågan, vad innebär det att följa Jesus? Och det ska vi samtala med, undervisa om och också ibland kanske brottas om med tillsammans. För Bibeln, den berättar om Gud och ger oss kunskaper som också kan skapa erfarenheter. Den ger oss en klar blick på världen där stort och litet kan se helt annorlunda ut än vad världen presenterar. Och den sätter oss själva i rätt perspektiv. Och den ger instruktioner till det goda livet. Här har jag en lång sekvens om eventuella invändningar man kan ha mot Bibelns auktoritet. Men de får vi spara till en annan gång. Vad jag vill säga egentligen är det. Hungern och brödet. Att rikta vårt liv och få hjälp med riktningen genom ordet. Veta vad vi ska söka. Vända oss till källan. Leva efter den. Leva av den. För när orden går ifrån teori till handling, då lösgör vi också kraften. Då ser vi resultatet. Då smakar vi på oxfilén. Tack Jesus för din godhet och generositet mot oss. Tack för att du vill oss så väl. Och nu ber jag att du sänder din ande. Att när vi öppnar ditt ord, att du vägleder och formar oss. Att du visar oss vad som är nästa steg för oss som församling, i våra egna liv, i våra gemenskaper, var vi befinner oss. Så vi får leva det liv som du tänkt. Att vi får leva i din efterföljd. Att vi får lära känna dig allt mer och mer. Amen.